Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Lean Startup är en fackbok om entreprenörskap, produktutveckling och företagsledning, skriven av Eric Ries och utgiven 2011. Boken riktar sig till människor som försöker bygga något nytt när kunder, marknad och affärsmodell ännu är osäkra. Ries använder ordet startup brett. Det kan vara ett litet team som utvecklar en digital tjänst, men också en grupp inom ett etablerat bolag som testar en ny verksamhet. Syftet är inte att erbjuda en färdig mall för framgång, utan ett arbetssätt för att lära snabbare innan tid, pengar och engagemang binds i fel produkt. Kärnan är validerat lärande, där antaganden om kundproblem och betalningsvilja behandlas som hypoteser som måste prövas. Med idéer hämtade från Lean Production argumenterar Ries för korta utvecklingscykler, tidiga experiment och mätning av verkligt kundbeteende. Bokens mest kända begrepp är minimalt livskraftig produkt, bygg, mät, lär, cykeln, handlingsbara mått och beslutet att hålla kursen eller byta riktning. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, validerat lärande gör osäkerhet till prövbara hypoteser. Ries utgår från att en startup inte främst saknar arbetsvilja eller teknisk kompetens. Den saknar säker kunskap om vad som bör byggas, för vem och varför. Därför räcker det inte att ett team levererar funktioner enligt plan. Arbetet måste skapa validerat lärande, alltså kunskap som kommer ur tester med riktiga användare och som kan påverka ett affärsbeslut. En idé om att en viss kundgrupp har ett problem är exempelvis en hypotes, inte ett faktum. Detsamma gäller antagandet att lösningen upplevs som värdefull, att kunder återkommer eller att de vill betala. Detta synsätt skiljer produktutveckling från traditionell projektstyrning. I ett projekt med tydliga krav kan leverans enligt tidplan vara ett rimligt mått på framsteg. Under hög osäkerhet kan samma leverans vara ett effektivt sätt att bygga något ingen behöver. Ries föreslår därför att team formulerar sina viktigaste antaganden tidigt och söker bevis som kan stärka eller försvaga dem. Resultatet av ett experiment behöver inte vara positivt för att vara värdefullt. Ett tydligt negativt resultat kan förhindra fortsatt investering i en felaktig riktning. Metoden kräver också disciplin. Kundintervjuer och interna åsikter kan ge uppslag, men de ersätter inte observationer av beteende. När lärandet kopplas till konkreta beslut blir innovation mindre beroende av övertygelse och mer av systematisk prövning. För det andra, bygg, mät, lär, cykeln förkorta vägen från idé till beslut. Bokens praktiska motor är cykeln bygg, mät, lär. Ett team börjar med att bygga minsta möjliga version av ett experiment. Därefter mäter det hur användare faktiskt reagerar och använder resultatet för att lära vad nästa steg bör vara. Poängen är inte att bygga snabbt som ett självändamål. Hastigheten är värdefull eftersom den förkortar tiden mellan ett osäkert antagande och ett välgrundat beslut. Ries vänder därmed på en vanlig ordning i produktarbete. Istället för att först planera en fullständig lösning, utveckla den under lång tid och sedan försöka sälja den, bör teamet identifiera vad det behöver få veta härnäst. Om den största osäkerheten gäller om människor vill använda tjänsten, är en avancerad teknisk arkitektur sällan det första som behöver byggas. Ett enklare test kan ge mer relevant information, men experiment måste vara tillräckligt tydligt för att svara på en verklig fråga, inte bara sansats på aktivitet. Cykeln förutsätter att mätningen planeras före lanseringen. Teamet behöver veta vilket beteende som skulle stödja hypotesen och vilket som skulle tala emot den. Efter varje omgång ska lärandet ändra prioriteringarna. Detta motverkar långa perioder där utveckling fortsätter av vana i svenska organisationer. Där förankring och kvalitet ofta värderas högt är bokens bidrag en påminnelse om att tidig återkoppling kan höja kvaliteten genom att reducera osäkerhet. Inte genom att sänka ambitionen. För det tredje, en minimalt livskraftig produkt testar värde före fulländning. Den minimalt livskraftiga produkten, ofta kallad MVP, är kanske bokens mest spridda idé och också en av de mest missförstådda. Den är inte bara en förenklad, slarvig eller billig första version. Den är den minsta produkt eller upplevelse som kan genomföra ett relevant test med tidiga kunder. Syftet är att undersöka om erbjudandet löser ett problem på ett sätt som människor faktiskt värderar innan organisationen investerar i alla funktioner. Integrationer och processer som en mogen produkt kan kräva. Ries betonar att en MVP kan kännas obekväm eftersom den blottar idén för kundernas bedömning innan grundarna anser att den är färdig. Men alternativet är ofta mer riskfyllt. Ett team kan lägga månader på detaljer som bygger på antaganden som aldrig har testats. Tidiga användare kan istället visa vilka delar som skapar värde, vilka hinder som gör att de lämnar och vilka kundsegment som reagerar annorlunda än väntat. Det innebär inte att kvalitet, säkerhet eller förtroende alltid kan kompromissas bort. Vad som är minimalt beror på bransch, risk och kundernas förväntningar. I exempelvis vård, finans eller offentlig sektor kan ett experiment behöva ha högre krav på skydd och tillförlitlighet. Principen är ändå densamma. Man ska inte bygga mer än vad som krävs för att lära sig nästa kritiska sak. MVPN är alltså ett verktyg för kunskap, inte en ursäkt för permanent låg kvalitet. För det fjärde. Handlingsbara mått skiljer verkliga framsteg från fåfänga siffror. The Lean Startup riktar skarp kritik mot fåfänga siffror. Alltså imponerande tal som inte tydligt visar om produkten och affären blir starkare. Totalt antal registrerade användare, sidvisningar eller nedladdningar kan exempelvis öka utan att kunder får varaktigt värde eller utan att företaget närmar sig en hållbar affär. Sådana siffror är lätta att presentera men svåra att använda för att avgöra vad teamet ska ändra. RIES förespråkar istället handlingsbara mått. De ska knytas till en konkret hypotes och kunna visa effekten av en förändring. Om en ändring i introduktionen av en tjänst gör att fler nya användare når ett viktigt första värde kan teamet analysera om förändringen bör behållas. Kohortanalys är viktig i detta sammanhang. Istället för att bara se ett samlat genomsnitt följer man grupper av användare som började vid olika tidpunkter. Då blir det lättare att se om nyare versioner verkligen förbättrar beteendet. Boken lyfter också fram vikten av en tydlig redovisning av hur data har räknats så att resultat går att granska och diskutera. Mätning får inte bli en dekorativ rapporteringsritual. Den ska skapa ansvar för lärandet. Samtidigt varnar metodens logik för att välja mått enbart för att med enkla få fram. Det mest relevanta kundbeteendet kan vara svårare att definiera, men just därför mer användbart när resurser och vägval står på spel. Slutligen, beslutet att hålla kursen eller byta riktning måste bygga på bevis. När ett team har genomfört flera bygg, mät, lär cykler uppstår bokens avgörande strategiska fråga. Ska företaget hålla kursen eller göra en pivot, alltså byta riktning på ett väsentligt sätt medan det behåller lärdomar från tidigare arbete? RIES beskriver en pivot som en korrigerad kurs, inte som ett slumpmässigt avbrott eller ett erkännande av totalt misslyckande. Företaget kan till exempel ompröva kundsegment, problem, kanal, intäktsmodell eller vilken funktion som är produktens kärna. Detta är viktigt eftersom entreprenörsteam ofta kan fortsätta optimera en plan trots att den centrala tillväxten uteblir. Hårt arbete blir då ett argument för att fortsätta, snarare än ett skäl att granska antagandena. RIES föreslår regelbundna tillfällen då ledningen bedömer om experimenten visar tillräcklig förbättring. Om de inte gör det kan en pivot vara mer rationell än ytterligare finjusteringar. Samtidigt ger boken ingen mekanisk regel som automatiskt berättar när en pivot är rätt. Data måste tolkas i sitt sammanhang och små urval eller dåligt utformade experiment kan ge missvisande signaler. Det krävs omdöme för att skilja ett tidigt problem som går att lösa från ett tecken på att grundantagandet är fel. Bokens styrka är att den gör frågan återkommande och explicit. Strategi blir en följd av dokumenterat lärande snarare än en plan som skyddas trots förändrade fakta. Sammanfattningsvis, The Lean Startup passar bäst för grundare, produktchefer, utvecklare och ledare som arbetar med nya erbjudanden där viktiga fakta ännu saknas. Den är också relevant för innovationsgrupper i större företag, myndigheter och organisationer som vill minska avståndet mellan interna idéer och verkliga användarbehov. Läsaren får framförallt ett språk för att skilja produktivt arbete från arbete som bara ser produktivt ut. Begrepp som MVP, validerat lärande, kohorter och pivot gör det lättare att diskutera risk, prioriteringar och bevis utan att fastna i personliga preferenser. Boken är särskilt användbar som motvikt till både detaljerade affärsplaner och okritisk teknikoptimism. RIES hävdar inte att planering, vision eller yrkesskicklighet saknar betydelse. Hans poäng är att dessa inte kan ersätta kontakt med kundbeteende när osäkerheten är stor. Det ger boken ett praktiskt fokus som skiljer den från många entreprenörsböcker som främst betonar ledarskapsideal, inspiration eller enskilda framgångsberättelser. Samtidigt bör den läsas som en metodsamling, inte som en garanti. Experiment kan utformas dåligt, data kan feltolkas och vissa verksamheter har regler eller risker som begränsar snabb testning. Ändå står The Lean Startup ut genom att förena innovation med en tydlig lärandedisciplin. Den förflyttar frågan från hur snabbt en organisation kan bygga till hur snabbt den kan få fram tillförlitlig kunskap om vad som faktiskt är värt att bygga. Om du vill stödja Reese Erik, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar.